hände en sån grej att han var inne på slutskedet av att ta sitt körkort. 2 juli 2010 var vi till Eknäs och han gjorde skriftliga, eller det nog via datan nu för tiden, men att då gjorde han den teoretiska delen och den klarade han jättebra. Och när vi kom hem därifrån så manade jag ju om det här med att sen när du har körkort så kom ihåg ingen alkohol och hastighet och olyckor och allt det här diskuterar vi och pratar och som mamma gör. Och Bjärnokorsningen när vi svängde in mot Kymitohållet så satt han sin hand på min arm och sa att du kan lita på mig mamma. Klockan 3 på natten ringde telefonen och då var det Tonis en kompis som ringde och frågade att det där annat, hur är det med Toni? Och jag hörde att han var ju inte riktigt kanske nykter och det där annat, så jag sa att nå, det är säkert helt bra att jag sa han, men att Toni har ju kört en olycka, att sa jag att om inte du har annat till ringa här och skoja med mig så började han gråta och sa att men han är det nog helt sant.
Du lyssnar på månadens dokumentär Villkorslös kärlek om att vara närstående vårdare av mig, Fanny Malmberg, med ljuddesign av Jyrki Häyrinen.
Han var 6 veckor i koma. De gav nog inte egentligen något hopp åt honom alls. Att de frågade om vi vill prata med någon präst och sånt här. Det tyckte jag inte, för att jag sa att Tony stiger nog upp härifrån.
Anne, som är 53 år, har varit närstående vårdare åt sin 26-åriga son Tony i 8 år. Sommaren 2010 var Tony med om en bilolycka, bara 2 veckor innan han skulle få sitt körkort. Han hade redan köpt en egen bil som stod och väntade på gården. Och efter några öl tillsammans med en kompis ville han testa den. Enligt polisen hade Tony kört 120 km i timmen. Bilen flög över 50 meter. Tonys kompis som var med klarade sig så gott som oskadd. Men Tony fick 2 hjärnskador.
Det här var det vi mötte. Och jag blev så glad när han hade tänderna kvar. De hade ju inte tvättat honom och någonting, för de tänkte ju att han inte ändå klarar sig.
Anne tog foton på vad hon tänkte skulle bli det sista hon såg av Tony.
Det är ju nog så att när man står vid sitt barn, må vara 18 år, för sitt barn gör man ju allt som bara står i ens makt.
Att bli närstående vårdare åt sin tonåriga son var ändå inget Anne kunnat föreställa sig. Innan olyckan var Tony mest inne på sitt rum och pratade inte så mycket. Det var som längst ifrån varandra då Tony mitt i allt behövde sin mamma igen.
Det är ju det som är så intressant, att han liksom är tillbaka i det som han var när han var barn.
Dörren är öppen.
Har du släppt ut?
Nej, men.
Gå och jobba.
Gå till huset.
Kom och jobba.
Hon tänker inte lyda dig nu.
Vår historia började på 71. Var din dåvarande man spika hundutställningarna i gamla mässhallen.
Men ni var 4 i alla fall då.
Jo, vi var 4.
Med 3 av dem har jag varit gift.
Och hon har tagit liv av de där 2 tidigare, så jag har tagit en medveten risk.
Ja, du är den 4:e faktiskt.
Ska vi säga att på sätt och vis så växte vi tillsammans ihop. i ett senare skede av vårt liv. Och sen när ramlande kom så det där, då blev det ju hänt sen 2003, vad heter det, självständighetsdagen, så gick du och ramlade och slog sönder händerna dina.
Rätt fingrarna. Ja. Jag ramlade på så illa på händerna. Jag hade två valpkullar hemma, ja, och flera fingrar av i båda händerna. Så ringde jag och sen...
Fredag kväll så började jag 6 veckor semester, för jag hade hela årets semester innestående. Och det där, no, det var ju ingenting annat. Jag sa att okej, jag kommer. Och här är jag fortfarande.
2005 gifte vi oss.
Ja.
Nu är året 2018. Leffa, som idag är 72 år, är pensionerad men fullt sysselsatt med att ta hand om frun Kibe, som är 11 år äldre.
Kibe har Parkinson. Diagnosen, om vi minns rätt, så var det 2009.
9 tror jag det var, ja.
Ja. Och det där, efter det så har vi försökt komma så där i vardagen, göra vad vi kan, eftersom Kibe inte har den där, tack och lov, den där skakversionen av Parkinson, utan hon har den versionen som man är
styr.
Hon är styr som en planka. Ja, det är ju det att Kibe har ju fött upp hundar i över 50 år. Vi slutade här för, vad är det, 3 år sedan.
Jag kan inte själv, inte kan jag sköta om en valpkull till exempel. Kan jag gå ner på knä och man måste böja sig för att ta upp de där valparna. Man måste göra så mycket saker som jag absolut inte kan göra. Jag sitter ju mest bara sitter.
Sitter på änden och tecknar djur.
Ritar, ja. Ritar och tecknar det. Ja. Ja.
Mm. Och förelägger de där teckningarna.
Mm. Hur överraskande var den här diagnosen sen när du fick den?
Eller? Den var nog överraskande, inte hade jag väntat mig att jag skulle ha den.
Men det var förlösande på ett sätt, nämligen du hade ramlat i flera års tid, ja, helt oförklarligt, farit omkull som en kägla. Ja. Och om det var litet också, en mattkant, ja, och så pang, åkte hon på näsa. Och det där...
Man gör inget mot sånt. Man bara far.
Man bara låter det gå omkull.
Om Kibe bara skulle ha Parkinson skulle livet vara enklare, rörligare. Några år efter diagnosen opererades hennes höft 3 gånger under samma år. Det förstörde till slut hennes rörelseförmåga.
Högra ben är förlamat. Jag blir opererad. Felopererad
i
höften här och det där. Och det har ju gjort mycket till att jag har svårt att röra mig.
Varför var det som din höft opererades från första början?
Alltså det som var det att hon hade smärta i höften och det kom fram att hon hade kallbrand i höftbenet.
Vad innebär det?
Benet heter upp sig själv.
Den är död liksom, ja, den här knoppen.
Ja.
Det blir sämre hela tiden, man märker att det blir det.
Jo, men det är inte enbart den här höften som gör det, utan det att det blir sämre är också det att din parkin som fortskrider.
Mm.
Den framskrider hela tiden.
Mm. Jag blir äldre.
Du blir äldre och parkinsonen blir värre och värre. Mm.
Här är man för, så klickar du upp det på sidan. Mm. Där har ju min det här närstående grejen ju under de här snart 8 åren ändrat. Att då var det ju att motivera att få honom i rörelse och allt det här. Och nu ser jag ju att min uppgift är att få honom in i vardagen. För han ska leva någon gång självständigt.
Milda och intentioner. Visst var detta.
Har du själv gjort det?
Ja, man gör.
Tony visar ett häfte med instruktioner för matlagning. Hans skada är helt osynlig, förutom ett ärr på vänstra sidan av huvudet som syns genom det kortrakade håret. Talförmågan tog skada och gör det ibland lite svårt att uppfatta vad Tony säger.
Han har sina två hjärnskador som ju inte försvinner någonstans. Han har fortfarande svårt med talet, minnesproblem, koncentrationsproblem, trötthet. En trötthet som ju när den kommer så slår den ju ner honom nog riktigt sådär totalt. Och det kommer han ju att få leva med. Akta din plastdeformering.
Tonys hjärnskador gör att närminnet är svårt att lita på. Vardagssysslorna kräver tillsyn.
Att han ska laga åt sig mat så ska han ju komma ihåg då att han har ugnen på eller han har plattan på. Måste man ibland lite checka kolla fast han har påminnelse på telefon, men han kan ju också komma på att han far ut och går en stund. Och inte kommer ihåg
som hänt.
Som har hänt, ja, att inte du har satt potatisen på och du har satt den på en halvtimme till. Men att på den tiden hade hunnit gå ut och så är du någonstans dit en liten bit ifrån och det här luttar och så kommer du inte ens ihåg varför det här luttar. Nödvändigtvis.
Ja.
Det ser smakligt ut.
Men vänta är det.
Ännu bor Tony hemma med Anne och hennes man Bjarne. Tony har precis klarat av en utbildning i skogsvård och drömmer om att kunna flytta hemifrån. Men det är inte helt enkelt.
Brukar du bli frustrerad liksom över att allt du inte kan göra själv som du skulle kanske vilja göra?
Jo, jag blir mer ledsen liksom. Att det blir så här nu.
Vilka saker är det som gör dig ledsen och frustrerad så här i vardagen liksom?
Inget körkort. Tröttheten. Talsvårigheten är en del. Men jag kan inte komma ensam ännu.
Och för han har ju faktiskt studerat i Axel Brusaby. De har skräddarsytt lite en linje åt honom att han är på skogslinjen. Så att han har varit ute i skogen och lite avverkat och så här. Och han tycker jättebra om det. Och han har gjort det nu då på 3 år. Och nu blir han färdig då i slutet på april. Så nu ska vi sen då ta och se vad vi hittar på. Vi har inte på det viset någon panik att sätta honom som arbetssökande genast efter. För att det klarar han ju inte av, utan han behöver ju få lite nu då att han har någon med sig och som lite backup på. Och så här så att det här med skolan är liksom det nu som är ett så stort steg att när det... Att han i alla fall har en utbildning, om han någonsin exakt nu gör det, men han har i alla fall någonting. Att det liksom är en sak som är en väldigt stor steg för Tony i och med att när hans självförtroende ändå är precis så varit nedtrampat efter den här olyckan. Jag tror nog att det ska finnas en plats för honom ännu. Han ska nog betala min pension.
Och ska ni ha stor fest?
Ja, vi ska ha en överraskningsfest.
Vad härligt.
Ja. Nej, Tony vet inte om det. Ännu i alla fall. Men jag vet inte om jag kommer att klara av om det går klart. Men att ännu vet han inte.
Det här är normalt morgonsystem. Så med fötterna.
Köra upp sängen.
Nu är det inte så hemskt. Tack, det räcker nu. Det som är bra med den här sängen är det att det är en sån här motorsäng som man får upp upp de där fötterna, då behöver man inte ligga på knä ner där på marken. Och,
först sätter man en strut på tårna så att ni inte ska sprätta emot. Har du sett någonsin när det där görs?
Intressant.
Inte jävligt, du varje morgon. Jag måste ha det tyvärr.
Och vad heter det?
Det är det här benet som inte fungerar.
Nej, jo. Andra foten. Sådär. Och så tar vi andra strumpan. Och så sätter vi den på. Hur många år har vi gjort det här? 4, 5?
Nej, inte det var det ännu.
Nå, åtminstone 4 är det. För det är två par stönstrumpor i år, per år som.
Så fort jag var utan en etta så fick jag blod på.
Där.
Jag hindrar liksom blod på för att komma.
Spänner att vad heter det? Systemet måste arbeta lite hårdare.
När det blev svårare att röra sig var Kibe tvungen att ge upp sitt drömhus. Skogshuset kallar hon det. Nu bor hon och Leffa i ett radhus utan trösklar i centrum av Sjundeå.
Det där skogshuset, ja, det var ett härligt hus. Det var faktiskt ett fint hus. Två våningar. Det var just det, det var två våningar. Vi hade sovrummen uppe. Och...
Vad betydde det huset för dig?
Massor. Jag skulle vilja hålla det. Om jag skulle vara frisk skulle jag hålla det. Och så hittade vi det här. Och det var egentligen som var påpasslig att hitta det här huset. Och berätta om skogshuset.
Ja.
Leffa hade också problem med knäna. Och flytten blev en nödvändig förberedelse för ett lite enklare liv.
Vi ser på det här viset att jag ansåg att det kommer att bli för jobbigt att bo i. Jag hade då redan gått igenom en knäoperation och hon började ha problem med att gå. Och jag är livrädd för att ramla omkull. Och sen om man slår sig, bryter lårben eller höftben eller någonting annat, vem sköter om henne sen? Ingen.
Den där
hyllan
blir lagad där.
Vilken hylla blir lagad?
Den där,
jo.
Den där.
Det ska dit och det ska dit.
Ja.
Man växer ihop på något sätt och när man är länge, man vet vad den andra är förslag och hur den människa den andra är. Och eftersom man vet den andra, hur den människa hon är, så man kan ta henne på ett annat sätt. Man ställer inte för stora förväntningar på henne. Utan okej, hon är sån här. Hon är inte sån här, utan hon är sån här. Det. Och sen när man... Som vi nu också är, vi är 24 timmar i dygnet är vi med varandra. Och det där, vi åker omkring och vi upplever mycket tillsammans.
Då när ni gifte er, kunde du alls tänka dig att det skulle gå så här?
Nej. Det kunde jag inte göra.
Hurdana framtidsförhoppningar hade ni då?
Nå, första åren var ju det att vi ville resa. Vi reste till Danmark och vi reste lite så här. Vi var två gånger till Skottland. Så var vi 2006 var vi och skaffade
första husvagnen tillsammans och reste omkring med den. Och efter det har vi rest med husvagn. Det viktiga i karavanlivet, det är ju själva rörelsen. Att komma framåt. Hör du, här är i början halkigt, men jag visar åt dig hur du ska gå, så klarar du det.
Husvagnen står parkerad på bakgården, bara några meter från huset. Men att ta sig dit blir till en exkursion med rollator.
Här långs med kanten och sen där borta var du ser att spåren leder upp i snön. Och sen hoppar jag väl staketet bara. Alltså ta stöd av vagnen.
Tack vare husvagnen kan Leffa och Ibe ännu resa. En kär hobby de inte vill ge upp.
Nu ska du inte ta i och lyfta. Jag lyfter sen.
Jo, men flyttar på staketet lite.
Men det var på det sättet kiva att han säger att nu ska jag klärna på. Ja, jo, det gör vi då. Så att han är, så har honom sällan beklaga sig. På mig kan han nog bli arg, men det är en annan sak.
Kiva är expert på att använda massor med utrymme till ingenting.
Nu har jag nog tyckt, nu har jag ställt upp ganska bra.
Jo, inte det fråga om dig, inte älskling. Att du inte skulle ställa upp. Det gör du ju.
Ja. Jo, så att så här ser vårt sommarhus ut. Eller ska fjällt säga sommarhus. Det är vårt andra hem.
Att så fort som möjligt, men att har du som sagt att du vet ungefär att om den blir 2x50 eller 2x70 så, eller någonting sånt, så då, det räcker ju åt mig sen då, men lite så att jag vet i alla fall var vi är.
Anne tar emot en annonsbeställning av en kund. Hon kombinerar vårdande med sitt jobb som ombrytare på annonsbladet.
Ja, yes. Så gör vi. Bra, tack. Okej. Okay.
Det har varit viktigt att få komma bort, speciellt efter olyckan då allt var osäkert.
No, vi råkar ju ha en sån rytm på jobbet att vi gör tidningen måndag, tisdag, onsdag och den kommer ut på torsdag. Så därför så har det liksom nog sen att jag var inte ens sjukskriven efter olyckan, att jag har varit på jobb måndag, tisdag var jag på jobb hela tiden. För det var också sen så viktigt det att vara och göra att de var ju liksom då i början så lugnande och sjukledigt var ju liksom det som de tycks bjöd ut. Och jag sa att inte vill jag ha dem, för att då ändå så jag sa att de kan behövas. Att det där med att jag har ju inte varit liksom sjukskriven, att jag har varit på jobb. Och jag tycker att det absolut har varit viktigt att kunna kanalisera lite de där tankarna någon annanstans.
Jobbet har varit den enda krishjälp Anne har fått. Hon har inte hittat någon stödgrupp som skulle passa just henne och Toni.
Här på Kimitojen så har vi varit då på de här julfesterna som det ordnas för närstående vårdarna och deras det där. Alltså för sina, vad heter det, patienter, klienter. Men no, vi har varit nog 3-4 år har vi varit. Och vi brukar vara där ungefär en 10 pers så här. Nå, alla andra är då som har sin maka i rullstol eller någonting sånt här. Men vi har nog varit med bara för att de blir ju så himmelens glada av att se Toni. att vi har ju nästan varit mera kanske som ett programnummer där.
Också Tony har ett jobb på restaurang Skippers i Dalsbruk. Han får ingen lön utan det är en slags rehabiliteringsverksamhet. Han har många arbetsuppgifter.
Jag spelar musik för Nador. Jag säljer rickor, bannar rickor. De är bor, diskar. Det är allt som behövs. Prata med kunderna när de är ensamma. Det är allt.
Det låter lite som att du har också lite socialt ansvar där.
Ja, visst.
Ja, det är nog en väldigt viktig grej för Tony. För det första det är att det är sysselsättning. Men också det att han har en liten plats. Och att han känner att han är viktig och behövs. För det är en jättestor sak för hans självförtroende.
Jo, visst.
För det har ju ändå fått sig en ordentlig törn.
Jo.
Och det där och det här sociala umgänget att man har med folk att göra. Så det är ju väldigt viktigt. För ensamhet är inte bra för ingen.
Nej. Det är tråkigt med.
Det är tråkigt dessutom, ja.
Det är din medicin.
Ja, där du får den. Men medicinen ligger på kärran bakom.
Okej. Tyst.
Tyst står här och så står det OK och så är det tyst.
Vad sa du på kärran?
Är den inte där?
Nej.
Men då är den på skrivbordet.
Nu ska gå. Nej, inte den här.
Titta nu på den lilla hyllan.
Nej, den var inte där.
Har ert förhållande påverkats av situationen?
Nej, inte. Vi är lika nära varandra hela tiden. Vi har inte kommit närmare varandra och vi har inte glidit ifrån varandra på något sätt. Utan vi är nog lika nära som vi var för 13 år sedan. Och vi går förbi oss och ger man den andra en klapp på rumpan. Jag tycker om det. Det är sådana små vänligheter. Det är det bästa som finns. Jag har blivit äldre. Kibbe har blivit äldre. Hennes Parkinson har framskridit. Hennes dåliga höft har börjat bråka mer och mer. Hennes knä har börjat bråka mer och mer. Mina knän har börjat bråka mer och mer. Alltså, det är inte samma läge mer som när det var när vi började med det här. Utan det är något helt annat nu i dagens läge. Jag är rädd. Det blir inte bättre.
Jag har nog provat med ett och annat, men inte vill det riktigt. Så att man vänjer sig ju också lite med att man inte behöver så mycket sömn. Men att förstås i längden så blir det lite jobbigt. Men det där, men för jag tycker att riktigt bara gå på någon sömnmedicin så man är så dåsig på något vis sen att det är en bättre dåsighet det här när man bara inte har sovit.
Anne oroar sig nästan alltid för Tony. Det har blivit på. Ända sedan olyckan har hon sovit dåligt.
Tony kom hem i november då 2010, så vi är nog inne på 8:e året. Så att det där. Och visst, nu är det ju bättre och sämre, men att för det mesta så är det nog ganska. Jag somnar genast och sover 1-2 timmar. Sen kan jag vara 3-4 timmar vaken och sen sover jag en par timmar och så vaknar jag och sen tänker jag att okej, att nu snart ska jag måste stiga upp och nu ska jag måste sova och då blir det ju ingenting.
Var Anne än är har hon telefonen med sig. Alltid. Tony kan mitt i allt behöva henne.
Nå, inte jag kanske egentligen riktigt någonsin helt ledig. Det är jag ju nog inte. Att fast Tony nu reder sig på ett sätt vissa rutiner och vissa grejer helt själv, ja. Men det där med att det här att nog ett, kan jag till exempel att jag skulle lämna telefonen någonstans. Att nu telefonen med mig 24 timmar i dygnet, det är ju nog. För att det är ju liksom den att, att om det är någonting så vet han att han får alltid ta på mig. Så att nu dejurerar jag ju 24-21, det gör jag ju nog.
Det är alltid till Anne som Tony ringer när han behöver hjälp.
No, det kan till exempel att nu har han satt byke i maskin men att det händer ingenting. Och den går och snurrar nog men att det händer ingenting. Okej, att sätta vattenkranen på. Eller att han ska koka potatis. Men det blinkar att det är ett sånt här U där på den här. Och så säger att du har säkert fel platta på. Så kan han säga att nej, att han har rätt platta på. Men att det är ju fel platta han har på. Sådana här saker. Då ringer han ju då och frågar.
Oj, vad är det då
luft? Slott står öppet en stund.
Ja, det får stå öppet en stund.
Det är skojigt när man har någonting sådant som man ännu tycker att det där vill jag uppleva, det där ska jag vilja se. Och det har jag nog kvar ännu. Att så gammal har jag inte ännu blivit att jag inte bryr mig om mera.
Vi ska åka iväg i månadsskiftet maj-juni och så kommer vi med på juli.
Vi är 2 månader borta.
En och en halv månad borta.
Ja, en och en halv månad.
Kan du ens föreställa dig ett sånt scenario att ni inte har husvagn eller husbil? Så att ni är ju ändå ganska rörliga tack vare.
Jo, jag kan nog tänka det. Och jag vet att den dagen kommer emot. För saken är ju den att vi blir, ingen där av oss blir något yngre och vigulantare. Vi blir bara styvare och stelare och äldre. Och den dagen kommer emot som jag inte orkar. Men man kan ju byta till en lite mindre vagn. Man behöver inte ha en sån där tvårum- och kökvagn. Utan man kan skaffa sig ett rum och kokvrå. Vi är ändå i så pass gott skick som vi är. Vi har glädje av varandra. 2 gamla kråkor som tycker om varandra. Så det är så. På något sätt så sett. Alltså, jag har många gånger funderat på det där ordet kärlek och älska. Vad är kärlek? Hur känner en människa då den älskar en annan människa? Och det där, jag skulle säga som så att det får jag känna för Kibe. Det är en bottenlös ömhet. Och en stor tillgivenhet. För att hon är hon. Är det sin kärlek eller är det att älska? Det vet jag inte. Men det får jag känna. Och det bästa i det hela är det att vi får vara tillsammans. Det skulle vara grymt, sa Nasse, om någon del av oss skulle nu dö bort. Jag vet att den andra skulle gå mycket snabbt efter. Även om Kibe är en mycket stark person. Hon skulle inte klara det långt. Och jag tror inte att jag skulle hela klara det. Gå till Matte. Vad ni? Kom. Gå till Matte. Titta vad hon har hittat på.
Hur hanterar man någon sån här framtidsoro som säkert kommer alltid nu och då, att hur ska vi klara det här?
Täysin purjein eteenpäin,
säger finnen. Full fart fram. Så länge som du kommer till följande hamn så är allt bra. Och jag tänker nog alltid komma till följande hamn. Det är bara att komma dit.
Det är slutet på april 2018 och Toni har blivit färdig med studierna i skogsarbete.
Ja, ni kan hänga av er rockarna där.
Men han vet ännu ingenting om att Anne i flera månader förberett en stor överraskningsfest.
Jo, hej. Välkomna. Det är lite lång väntan och sen det här, men jag ville i alla fall att alla ska vara här innan, så att nu hoppar väl folk vänta så länge. Då ska han få en lika fin fest. Det här var 2009. Han blev inte färdig från Karis. Det kom något i vägen. Men nu, nästan 8 år senare, kan vi ställa till med festen. Och det tillsammans med er som har funnits vid vår sida under alla de här åren. Nu är det Toris fest. Välkomna!
Nu
är det avklarat och det här var så lyckat. Det här var så totalt lyckat att det kommer att ta nog lite tid när det smälter allt det här nu. Nu har vi först haft den här rehabiliteringen och så har vi skolan och nu har vi skolan slut. Så absolut. Så är det liksom nya vyer som vi har framför oss.
Finns det några rädslor kvar liksom, att släppa taget på något?
Ja, det är klart. Det finns rädslor förstås för det. Men kanske nu börjar det redan bli de rädslorna att bara det inte händer mig någonting. För att han behöver mig ju nog ännu. En bit i alla fall på vägen.
Har den här rädslan vuxit?
No, det är klart, det växer ju förstås redan bara med det att jag för varje år blir äldre jag också. Jag menar, det finns ju egentligen ingenting som jag menar, vem som helst kan få en stroke eller trafikolycka. Alltså det är ju att ingen vet hur det ser ut om 2 minuter. Men å andra sidan för varje år har ju också Toni kommit längre. Så att vi får ju lite åt samma håll på det viset, att han blir starkare och jag försöker nog hänga med. På det viset så skedde ju en sån tidpunkt när vi kanske inte ingen där riktigt kände varandra. han sökt sig själv och jag sen igen gjorde mig beredd på att han skulle flytta och föra och studera militären och allt det här liksom planera att det här kommer att hända och förbered sig på. Och sen plötsligt så slår det liksom helt en 180 graders volt liksom och allt slår tillbaka. Och man liksom står där och inte vet att vad händer nu.
Vi har haft tur.
Mm. Det har vi ju.
Allt timmet är bra, fast jag har så långt i början.
Mm. Du jobbar duktigt.
Du med.
Tack.
Mamma är en ängel, så jag får ju falla på himlen ner. Hon hjälper alla, hon kan bara. Hon är riktigt ängel. Utan henne ska jag inte vara länge nu. Hon har inte gått bra till två gånger. Jag är vi tacksam för det.
Du har lyssnat på månadens dokumentär Villkorslös kärlek om att vara närstående vårdare. Vi hörde Anne Andersson och Toni Merikivi samt Leffa Lönnqvist och Ibe Kalima. Jag heter Fanny Malmberg. Ljuddesignen gjordes av Jyrki Häyrinen och producent var Staffan von Martens.